Roligt att vara tillsammans igen och prisa Herren. Roligt också att se dig, du som har varit här många år. Men också roligt att se dig som är lite nyare här. Hoppas att alla känner sig verkligen välkomna i den här gemenskapen. Vi kommer att efter gudstjänsten också ha kafé här idag. Det betyder att du behöver inte alls känna dig att du behöver stressa bort härifrån, utan du kan vara här också efteråt, köpa lite i kafé och kanske tala med någon som du inte känner eller någon som du känner och bara ha en trevlig stund tillsammans. Jag ska dela lite grann det som ligger på mitt hjärta. Och vad vi försöker tala om i församlingen, det är någonting ärligt. Vi försöker inte lägga på en fasad eller en mask och försöka hitta på saker och ting som inte finns. Utan vi försöker tala om det som är ärligt. Vi försöker hitta en ärlig tro som fungerar i vardagen. En tro som är mitt där då jag lever, där då jag finns. Mitt i det goda och mitt i det jobbiga och mitt i det härliga och mitt i det besvärliga. Så tror vi att det kan finnas en tro som fungerar och som till och med hälsosam att ha. Jag tror att alla människor som kommer att ta emot Jesus i sitt liv vill att deras liv som troende ska utvecklas, ska fungera. Jag tror inte att de som kommer till Jesus bara är där för att prova. Jag tror att det finns en längtan i varje människas liv att komma närmare Jesus, att lära känna honom mer och så vidare och så vidare. Jag tror det. Men trots det här så är det inte alltid så. Det är inte alltid så att varje människas trosvandring är som en sån här Hollywood-film där man rider in långsamt i solnedgången under stråkorkester och såna här saker. Det är inte alltid så med våra liv. Våra liv utvecklas inte alltid i den riktningen. Men jag tror att det är inte fel på din och min vilja. Utan jag tror att var och en av oss har en längtan efter att verkligen följa Jesus. Efter att verkligen hitta det som är meningen med livet. Men det finns olika saker som kanske gör att det här inte riktigt fungerar som vi har tänkt. En del börjar, men slutar av någon orsak. En del börjar, men sen sätter man sig ner vid vägkanten och säger nej, jag orkar inte längre, jag orkar inte hålla på med det här längre. Och jag ska ställa mig lite frågor. Varför är det så? Varför fungerar det ibland på det här sättet? Jag ska ta ett exempel från en som du säkert känner till, nämligen Paulus. Paulus är för många människor en riktig sån här förebild av hur en stark kristen ska se ut. Jag menar, han var ju apostel. Han var församlingsplanterare. Jag menar, Karl har skrivit hälften av alla böcker i Nya Testamentet. Wow, vilken kristen, vilken styrka, vilken otrolig fantom som kristen. Och kanske när vi jämför oss då med honom så tänker vi, vilken nivåskillnad. Jag vet inte hur du tänker, du kanske lägger dig på allt när du jämför dig själv, lägger dig på samma nivå som Paulus eller kanske snäppet högre. Jag vet inte hur du är, men ofta ser vi Paulus som verkligen den här troshjälten, vilket han ju också var. Eller hur? Han gjorde enorma saker för Guds rike. Han gjorde saker för Guds rike som du och jag 2000 år nästan senare körde frukten av. Och som vi har nytta av dagligdags när vi läser den här boken. Så visst gjorde han enorma saker för Guds rike. Men Paulus, han var en människa precis som du och jag. Exakt på samma sätt som du och jag är människor så är Paulus det. Han hade samma behov och han hade samma begränsningar. Han hade samma glädjeämnen, han hade samma sorg som du och jag. Vi läser om hans kamp i Romarbrevet 7, några brottstycken där han talar om i slutet av Romarbrevet 7, 14-24. Där han säger att jag är köttslig. Såld till slav under synden. Det jag vill det gör jag inte, men det jag hatar det gör jag. Viljan finns hos mig, men att göra det goda det kan jag inte. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det där låter inte så paulinskt, eller hur? Som den här stora troshjälten som hade allting på klart, som visste var skåpet skulle stå och så vidare. Han säger, jag vill göra det goda, men jag gör inte. Jag räcker inte till, jag lägger upp ribban men jag river när jag försöker hoppa över den. Det säger Paulus. Men som du som är bibelläsare vet att det finns ett Romarbrev 7 och så finns det ett Romarbrev 8 i kapitlerna. För i Romarbrev 8 i början där så beskriver han någonting om nyckeln till ett kristet liv som fungerar. Vill du att ditt kristna liv ska fungera? Räck upp en hand i så här. Så här. Om du vill att ditt kristna liv, jag vill att mitt kristna liv ska fungera verkligen. Så då läser vi vad han skriver. Från vers 1 så står det så här att det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. För livets andes lag har Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga eller genom min syndiga natur, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var likt en människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Vad Paulus hade insett och vad som är så viktigt för dig och mig att inse är att ingen av oss kan leva som kristen i vår egen kraft. Det som vi hörde Markus tala om i kollektal här. Ingen av oss kan leva som troende genom vår egen styrka, genom vår egen makt. Då hamnar vi, om vi försöker det, så då hamnar vi i Romarbrevet 7. Att man försöker, och så blir det vita knogarnas kristendom. Så försöker man lite hårdare, och när man tittar runt omkring så är de andra klarare. Då försöker jag lite hårdare, och till sist så ger man upp. Därför att jag är arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Eller som Paulus säger det, att lagen var god, men den lyckades inte därför att jag var svag. Eller hur? Ja, men det är inget fel på lagen. Paulus säger det, att lagen är helt bra. Men den fungerar inte eftersom den appliceras på dig. Den var nog bra innan du kom in i bilden. Då gick allting snett. Ja? Och samma sak med mig. När vi kommer in i bilden, då fungerar det inte. Han hade insett att det kommer aldrig att fungera i egen kraft. Men vad var det då som var hemligheten i Paulus liv? Var är nyckeln? Vad var skillnaden? Jo, skillnaden låg i att han hade mött Gud. Skillnaden i Paulus liv, den rättrogne farisén, han som var av det strängaste av de stränga partierna, men ändå kom till korta, så hade hänt någonting i hans liv. Han hade mött Gud. Och hans möte med Gud hade förvandlat hans liv. Och där ligger nyckeln. Människor som har tagit emot Jesus, människor som du kanske hör vittna om att förr var mitt liv så här. Men nu är mitt liv så här. De har inte gått på en självförbättringskurs. Eller på något sätt hitta 7 steg till framgång eller någonting sånt. Utan vad som har hänt i deras liv är att de har mött Gud. Och Gud har gjort någonting i deras liv. Jag tror om vi skulle ta ett vittnesbördsmöte här. Så skulle du få se människa på människa som kommer upp och säger. Gud har mött mig. Och det har förvandlat mitt liv. Det är det som vi tror på. Det är det som vi predikar. Att vi tror på en Gud som möter oss. Som kommer och säger, jag ska ta din svaghet. Jag ska ta dina problem. Jag ska ta det här som du misslyckades med. Kom till mig och så ska jag ta hand om dig. Det hade Paulus fått uppleva. Det hade förvandlat hans liv. Hans riktning innan ser vi i Apostlagärningarna 9 och 1. Så står det om Paulus där att Saul, som han kallades då innan, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Det här var hans inställning. Det här var hans riktning. Han var inte bara själv med på den vägen. Utan alla de som trodde på Gud så förföljde han. Kastade han i fängelse. Han gjorde allt möjligt ont mot dem. För att han avskydde det här så mycket. Det var Paulus, Saulus. Det var hans meritförteckning. Du vet, ibland kommer vi till Gud med våra meritförteckning. Jag har nog läst Bibeln en del och jag har nog bett en del och kanske nu är du glad för mig. Det här var Paulus meritförteckning. Han andades hot och mordlust mot församlingen. Men så står det i Apostlagärningarna 9:3. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. För Paulus gick det, som man säger i Norge, skickelig på trynet. Alltså det kraschade helt och hållet. Gud bara slog honom av hästen och säger: det här, jag är den som du förföljer. Jag är den som du försöker utrota. Och när Paulus mötte Gud så märkte han: den här typen av individer ska man inte förfölja. Den här ska man ansluta sig till. Och om man hade haft den riktningen innan, att andas hot och mordlust, så står det i, om vi läser vidare i 9 där, i 19 och 22. Efter han hade mött Gud. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Tal om förvandling. Först så river han ut alla ur hemmen och ur husen, de som bekänner Jesus. Nu går han in i självaste synagogan och så predikar han att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Tala om en 180-gradig inriktningsförändring. Vad var skillnaden? Han hade mött Gud. Du vet, kristen tro handlar inte om övertalningsförsök. Kristen tro handlar inte om att försöka övertala någon hur förträffligt det är att vara troende. Kristen tro handlar om att möta den levande Guden. Att möta honom, att få uppleva honom i sitt liv. Hans kraft, hans liv, hans kärlek, allt det som han har. Det är då som någonting kan hända på min insida. Amen. Det är då som jag kan, som du hör ofta i vittnesbörden, kan förvandlas i mitt liv. Inte för att han själv ens sökte det, Paulus, utan för att han mötte den levande Guden. Om vi ser i Bibeln, vi ska ta några exempel till. Om vi ser i Bibeln så är den överfylld av människor som hade mött Gud. Den är överfylld av människor. Ta till exempel Moses. Från misslyckad aktivist till stor folkledare. Eller hur? Från misslyckad aktivist. Han försökte hjälpa till, ja, han har fortfarande lite sådana jorden för sig. Men han försökte hjälpa sitt folk. Och så slutade det med att han slog ihjäl en egyptier. Han var vad vi skulle kalla en aktivist. Men han misslyckades. Var borta 40 år i öknen. Tänk, det här är mina spekulationer, men han tänkte säkert: okej, okay. Så det blev det då. Jag försökte verkligen göra någonting. Jag försökte verkligen vara en god kristen, kanske om vi skulle svänga om det i vår tids term. Men det blev inte någonting. Det blev helt enkelt bara fel. Så står det i andra Moseboken 3:1. Mose vallade får åt sin svärfar Jetro, prästen vid Midjan. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog ut ur en buske. Då sa Gud: kom inte hit. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa: jag är din faders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Efter det här så förändras Mose liv. Efter det här, Mose är inte längre, han argumenterar med Gud ganska mycket, men och ack herre och alla sådana här saker som han försökte säga att han inte kunde tala och att de skulle inte tro på honom och så vidare. Men efter han hade mött Gud i den brinnande busken så var han förvandlad. Han var förändrad. Han var inte längre den samma längre. Han var inte längre den människa som han var när han hade vallat får. Han förändrades så att en dag stod han framför farao. En dag så står han framför Röda havet och så går de igenom. Den här misslyckade aktivisten, han är en mäktig folkledare. Och skillnaden är att han hade mött Gud. Det här ser du gång på gång. Det här ser du i en annan filursliv som heter Jakob. Jakob, hans namn betyder mask. En som slingrar sig. En som försöker hitta på. Han köpte till sig först födslorätten för en linssoppa av sin bror när han var hungrig. Han lurar Laban när han höll på med fåren där så att de flesta fåren kom över till hans. Hela tiden mixtrar han och trixar för att på något sätt reda upp sin situation. Och hela tiden blev det bara värre. Ända tills den dag de märker att nu kommer de gamla försyndelserna mot mig. Nu kommer Esau med hela sin här. Vad ska jag göra? Och då står det i Första Mosebok 32 och 28. Så står det om hur Gud brottades med honom. Hur Gud tog honom på tu man hand. Och de brottades ända till morgonrådanden. Och då står det så här. Efter de hade brottats i 32 och 28. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Följande dag så är Jakob fullständigt förvandlad. Du ser den här förvandlingen i gamla, eller i hela Bibeln egentligen. För oss som lever i ett västerländskt samhälle är det lite svårt att förstå det här med namnbytena. Du har Saulus och Paulus och du har Jakob och Israel och så här. Men de här namnbytena i den kulturen syftar på det att min identitet har förändrats. Min utgångspunkt har förändrats. Mask Jakob, den här snirklaren, han heter nu Israel. Om du ser i Bibellexikon så står det, så vet man inte riktigt vad Israel betyder. Men man säger så här att det verkar som om det reflekterar En speciell förmåga hos den allsmäktige guden. Nämligen den att Gud kunde inte besegra Jakob. Ja, men det var klart Gud kunde besegra Jakob. Eller hur? Han ska ha fnyst till en gång så skulle Jakob ha yrt all världens väg. Men den Gud som Jakob nu möter är en Gud som inte anklagar honom. Som inte krossar honom och säger, si det var det där jag sa. Utan en Gud som gör vad som helst för att upprätta honom. Så han till och med brottas med honom en hel natt och visade, jag kommer inte att döda dig. Jag kommer inte att förstöra dig. Jag kommer inte att förgöra dig. Utan jag kommer att förändra dig så att din livssituation kommer att förvandlas. Du har kämpat med Gud och du har vunnit seger. Det här vill Gud göra med varenda en av oss. Han vill möta oss. För efter de här mötena så blir vårt liv förvandlade. Vi ska ta ett exempel till från Nya Testamentet. Den blinde Bartimeus. Han var blind. Hade allting emot sig. Han var tiggare. Han var utslagen. Han levde på folks välvilja och så vidare. Men efter det att han hade mött Jesus så var fullständigt förvandlad. Lyssna här. Jesus kom till Jeriko och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, jag läser om Markus 10:46, så satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom började han ropa, Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde, vad vi gott mod, stig upp, han kallar på dig. Mannen kastade av sig sin mantel och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, rabbi, gör så jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Här ser du en man som sitter ner. Han väntar att hjälpen ska komma till honom. Hans livsutsikter är negativa, är dåliga. Så möter han Jesus. Så förändras hans liv. Nu säger han, Nu kan han fungera i samhället. Och så står det att han följde Jesus på vägen. Det här är den kristna tron som vi talar om. Det här är det handlar om. Att möta honom som kan förvandla allt. Att möta honom som har all makt i himmelen och på jorden. Du hörde om de här Jesushelgarna som vi talar om. Jesushelgarnas inriktning, det är också det att du och jag ska få möta Jesus. Det är de vittnesbörden vi också har från Jesushelgarna, att människor har mött Jesus. Människor har verkligen kommit, ibland kan det krävas det nämligen, att vi måste slappna av och lugna ner oss lite i våran väldigt hektiska omgivning. Och sätta oss ner och säga: Jesus, nu vill jag möta dig. Jesus, nu behöver jag få ett nytt möte med dig själv. Möte med Jesus, det åstadkommer det som inte du kan åstadkomma. Lagen var bra. Den var bra på alla sätt. Men problemet var, det var att vi kunde inte hålla lagen. Problemet var, lagen var fullkomlig, men vi var ofullkomliga. Eller, vi ska rätta till det där. Vi är ofullkomliga. Varenda en av oss som befinner oss i den här lokalen är ofullkomlig. Ingen av oss sitter här och kan spänna hängslorna och så här och säga att jag är nu här därför att jag är så horja bra. Va? Jag är nu här därför att jag har förtjänsttecknena uppradade. Utan vi är här därför att Gud har mött oss. Vi är här därför att Gud själv, han har förbarmat sig över oss. Han har mött oss och sagt: jag ska göra det i ditt liv som inte du själv kan göra. Tänk att ha en sån Gud. Inte en som förväntar sig att du ska överträffa dig själv i din kapacitet varje gång. Utan en Gud som säger: jag ska göra det som inte du kan göra. Nu handlar det ju inte bara om en engångsföreteelse. Att du en gång möter Gud och sen går du på den vågen resten av ditt liv. Utan jag tror att ett fungerande kristet liv, det förutsätter om att vi dagligen möter Gud. Allt det här vi talar om, att studera Bibeln och be, det är inte sån här mantran och såna här tricks för att vi ska som skaffa oss poäng. Utan det handlar om att komma i en sån ställning att jag kan möta Gud. Jag kan uppleva honom varje dag. Jag kan dra näring från honom varenda dag. Att få den här på något sätt livskällan på insidan av mig. Det är det att vara kristen. Det är det att tro på Gud. Det står i Johannes 7:38 så här: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Alltså Bibeln talar om det, att när du tror på Jesus så ska det finnas någonting på din insida som varje dag ger dig nytt liv, ger dig en fräschhet, spola bort det här dammet som så lätt vill lägga sig ner över våra liv. Inte någonting i din egen, vi är inte så en new age så vi tror att det finns en livsgnista någonstans långt där inne som du ska odla och sen så blir det nog bra och du kommer att bli en bättre människa. Utan vi tror att det är Gud som bor på vår insida. Och han har en källa med levande vatten. Han är fräsch varje dag. Och den fräschheten, den kan du dra nytta av. Den kan komma in i ditt liv. När Jesus kallar på dig för att möta honom, så frågar han inte efter om du har lyckats eller misslyckats. När du ska komma till Jesus så handlar det inte om hur duktig du är. Det handlar inte om hur många andliga poäng du har samlat. Utan det handlar bara om en sak. Det är att du vill komma till Jesus. I Matteus 11:28 står det hur Jesus säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi ska avsluta den här gudstjänsten om en liten stund här. Men jag skulle fråga dig hur du har det. Är din börda lätt? Går du omkring och är nedtyngd? känner att det är tufft, kanske funderar från dag till dag, undrar om jag verkligen kommer att klara av det här. Undrar om jag har styrka nog att ta mig igenom den här veckan som ligger framför. Du ser uppgifterna rada upp sig. Du ser det här som du skulle borde göra. Du ser vad som förväntar sig av dig. Du ser kanske din egen sinnesstämning. Och du funderar, jag undrar om det finns kraft tillräckligt för att jag ska kunna pusha mig igenom det här. Då finns nog Jesus och hans öppna armar utsträckta åt dig den här stunden. Då står han nog precis framför dig och säger, slappna av. Jag är garanten för att du ska klara av det. Därför att mitt ok är milt och min börda är lätt. Jag tror att Gud vill ta dig från bundenhet till frihet. Jag tror inte att vare sig det kristna livet, inget annat liv heller, är hälsosamt. Och man känner man är bunden. Man känner man är fast. Man är inte fri. Man upplever att man skulle vilja göra mycket. Man upplever att det är tufft. Att det är börda som läggs på börda. Då kanske i avslutningen av det här mötet nu, så kanske det är din tur att få möta Gud. Kanske det är din tur att få lägga ner dina bördor vid Jesu kors. Lägga ner ditt kämpande, din kamp, det som du upplever är tufft och tungt. Och bara ta emot livet från Gud. Livet från honom som kan ta bort dina bördor. Som kan hela dig. Jag ska be tillsammans.